Trädgårdsindie presenteras i samarbete med Granngården och Hasselfors Garden. Hej och välkomna till det allra första avsnittet av En annan slags trädgårdspodd. Äntligen! Det här ska bli en serie samtal där jag möter olika kända, men också okända trädgårdspersonligheter och folk utanför branschen för ett gott samtal om trädgård och det gröna. Tillsammans då så är det tänkt att vi ska ta oss an ämnen som är högst relevanta i en tid där trädgård som komponent i hela den här lyckat livsstilskonceptet har blivit en självklarhet, för det har det ju. Trädgård är ju hetare än någonsin. Men sen är det också så här att den här podden har faktiskt ett djupare syfte. Det är ju så här att ingen värld eller bransch är fri från normer och inte heller trädgårdsvärlden. Jag hoppas så att kunna bidra till ett annat perspektiv, ett annat tonläge till bilden av hur det ska gå till, hur det ska se ut och fungera. Men också i samtalet, i själva diskussionen om det gröna. Alltså, vi måste bredda oss, för masspsykosen, den är aldrig bra. Och jag tänker så här att med en större variation så får vi ju en rikare trädgårdsvärld. Jag heter Emily Bratt och det här är En annan slags trädgårdspodd. Dagens ämne lyder: jag har fått en trädgård. Och vi kommer att snacka om de två perspektiven, alltså att ta över en befintlig, mogen och uppvuxen trädgård och att börja från noll. Och vid min sida, dagens gäst, är ingen mindre än Rebecka Malmsköld är trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner och är tillsammans med sin äkta hälft Staffan Eklund ena halvan av Trädgård med utsikt. Tillsammans driver de sitt företag och förlag Hortensis. Trädgård med utsikt var en av de första bloggarna som jag började följa, och att få ta del av deras magiska trädgårdsvärld de så generöst delade med sig av, det var den ultimata inspirationskällan. Idag så är de trädgårdskändisar och har synts i många magasin, släppt en bok och har ett Instagramkonto på drygt 20 000 följare. Åh, vad roligt att du är här! Jag är så glad över att få ha en av mina stora idoler och inspirationskällor här idag. Välkommen Rebecka Malmsköld!
Åh, tack så mycket. Oj, oj, vilken introduktion. Roligt att få vara här.
Ja, underbart att ha dig här. Tack snälla du. Du, idag så ska vi snacka om hur det är att bli med trädgård.
Precis.
Vad man ska tänka på, var man ska börja. Visst, det kanske inte är det allra mest upphetsande ämnet i trädgårdsvärlden, men det är ändå viktigt.
Det är det absolut mest upphetsande trädgårdsämnet,
tycker jag. Du tycker det? Ja, men vad bra.
Helt klart.
Men då är det ju bra att just du är här idag.
Jag tycker det också.
Ja. Jo, men alltså, trädgård, det blir ju bara större och större. Och jag tror att delvis så är det något folk börjar se som en naturlig och självklar del när man lever ett liv med hus. Men också en självklar del av livet med torpet eller till och med balkongen, alltså den här förlängningen. Vad säger du om det?
Jo, men precis. Alltså, så fort man har en bit jord så har man ju ändå en trädgård att sköta om.
Ja.
För det är ju ingen annan som kommer göra det, utan den är ju där. Och sköter inte du om den så kommer naturen göra det, och då blir det inte så vackert.
Precis, precis. Och jag tänker också att det faktiskt är någonting som håller på att ändras. Alltså, jag vill inte se det som en trend. Trädgård är inte längre bara en trend, för trender kommer ju och går. Jag tänker att det är ett skifte vi håller på att bevittna. Alltså, att trädgård är här för att stanna.
Det tror jag också, absolut. Och det är så roligt också, så fler borde ha det som hobby hemma. Det är väldigt enkelt att göra det. Det kan vara väldigt roligt i vardagen.
Sen kan det ju se väldigt olika ut, men jag tror att just alltså, trädgård som idag har blivit den här självklara pusselbiten i livet, att det har bidragit till det här, samtidigt då som vi parallellt har den här extrema längtan och behovet att odla i och med det här ganska märkliga livet vi ändå lever, det här märkliga hjulet vi har hamnat
ska
i.
Hinnas med.
Ja, men precis. Mm. Att det finns i det här back to nature. Det känner man ju väldigt tydligt. Och samtidigt så kan ju inte alla älska trädgård. Och det gör ju inte alla heller.
Nej, det gör de inte.
Även om de gör det mer och mer.
Ja, precis.
Ja. Mm. Men jag tänker att man kan dra parallellen med att flytta från lägenhet till hus. Och de nya situationerna man ställs inför. Mm. Vare sig man vill eller inte. Och om man då tänker sig att trädgården mer och mer har kommit att bli den där förlängningen då av huset. En yta som också ska utformas, inredas och tas om hand om. Oavsett om man vill eller inte. Och då får man ju lägga det på en nivå som passar en helt enkelt.
Ja, ja precis. Och just jag tror det där att se det som en förlängning av huset är jätteviktig. Alltså det är ingen inredningsdetalj så, men att fortsätta liksom rumsuppdelningen ut i trädgården, men även rumsfunktionen ut ja. I trädgården. Så att man liksom, när man kan, så kan man leva sitt innerliv ute om vädret tillåter. Det tycker jag är en jätteschysst grej. För då behöver man inte åka bort för att vara på semester. Utan man kan bara vara hemma i sin underbara trädgård faktiskt. Mm.
Sant. Precis. Och vi ska ju snacka då om de två perspektiven. Alltså att ta över en uppvuxen, mogen trädgård. Eller att börja från noll. Och ni hyrde ju ett hus på landet som ni senare köpte. Med detta så följde en trädgård. Eller snarare huset följde med trädgården. Eller hur?
Man kan väl säga så här. Att vi tittade på trädgården. Och det fanns några saker som var som att hitta guld för två trädgårdsmästare. Så vi behövde faktiskt inte titta på huset överhuvudtaget. Utan vi sa vi flyttar in.
Vänta lite nu. Så ni tittade inte ens på huset?
Nu skulle vi hyra det. Så att, det var inte så att vi köpte någonting först.
Nej, men ändå.
Men det var ju helt ointressant. Det var ju bara oj. Två nybakade trädgårdsmästare.
Älskar det alltså.
Släpp loss oss i den här trädgården.
Ah, det är så jävla bra. Åh, underbart. Men vad var det då? Alltså var det väderstrecket, omgivningarna, trädgårdens skatter då som du pratar om? Vad var det?
Ja, först och främst, det var en urusel dag någon gång i mars tror jag. Och så vädret var urdåligt. Men när vi liksom kom runt huset, för vi bad ju givetvis om att få titta på trädgården först såklart. Då är den här fantastiska utsikten, den är helt makalös. Det är som en liten dalgång åt söder. Alldeles lagom litet perspektiv och det var helt makalöst. Så vi blev bara stående och stirrade på den här. Och när vi hade slutat stirra på utsikten så tittade vi lite till vänster. Och Staffan sa, nej, är det så? Och jag sa, va? Är det så? Och så sprang vi in i det här buskaget och tog undan alla vildrosor och allt vad det var. Och ja, det var den största buxbom som vi någonsin hade sett.
En smaragd!
Ja, alltså det var ju helt oklippt och det såg ut som ett stort labanspök ungefär. Men det var en buxbom, alltså en sån här stor form, eller som man kan formklippa till en stor grej om man vill.
Ja.
Så att där stannade hjärtat lite grann, sen fortsätter vi och då upptäcker vi ett gigantiskt bigarråträd. Också ett av de största jag har sett. Och alltså bigarrå är väl kanske inte min favoritfrukt att äta eller bär, men just blomningen på våren på detta trädet förstod man ju skulle bli.
Yes. Oh yes. Mm-hmm.
Men det stoppade inte där, utan vi tittade lite längre bort och det lyste lite vitt under några gamla aplar en bit bort. Så frågade vi vår guide vad det kunde vara. Ja, snöklockor, sa hon och ryckte lite på axlarna.
Lite nonchalant, som att det bara var den allra mest självklara.
Ja. Det var alltså en äng av vita snöklockor. Om man vet vad en snödropp är, så är det som en stor snödropp ungefär. En hel äng full med sådana som stod och vajade i vinden där. Och där i regnet så sa vi, ja, det här blir kalas.
Alltså jag blir så jävla avundsjuk. Tänk att hitta detta, va?
Det var skatterna. Fanns det lika mycket saker som inte var skatter kan man väl säga. Också,
ja.
På det.
Mm. Ja, Rebecka, jag blir alldeles varm i hjärtat och lite, en smula avundsjuk också. Jag har ju detta väldigt färskt i minnet. Jag har ju precis läst er fantastiska bok. Och just inledningen som handlar mycket om det här när ni hittar ert drömställe och trädgården är... Det är ju på något sätt, för en trädgårdsmänniska så är ju det ändå den optimala drömmen. Det är ju det man vill åt. Även om det var mycket mycket som ni inte behöll. Det mesta behöll ni ju inte och ni gjorde ju om. Men att bara det, alltså, om man då jämför då att börja från noll, det kan ju inte vara egentligen någon trädgårdsentusiasts drömläge. Alltså att en gammal äppellund liksom. Jag kan ju inte köpa det för några pengar. Jag kan inte få den karaktären.
Nej, lite både och tror jag i och för sig. Men jag tror att det finns en trädgård för varje plats. Oavsett om den är uppvuxen eller om det inte finns någonting. Men det går att skapa vad som helst egentligen. Det är bara det att man får anpassa sig efter sin plats var man än är i princip. Så det finns för alla platser tror jag, helt klart.
Ja, vi får hoppas det. Nej, men det är klart att det gör, absolut. Det är väl mest just det här, den karaktären som åldern ändå ger. Att
det, ja, det är en väldigt lyx att kunna ha ett gammalt träd.
Ja, det är ju det. Och där ska vi väl ändå också, då får man väl ändå nästan passa på att säga det, att var försiktig för Guds skull innan man tar ner alla dessa träd när man har köpt ett ställe, eller hur?
Ja, precis. Så är det ju, ska vi så säga, som fällde massor med stora träd. Men ja, men sen är det ju alltid så, bara för att det är gammalt så är det ju inte helt perfekt heller.
Nej.
Alltid.
Utan sant.
Det gäller ju hitta det man tycker om och bevara det, men verkligen försöka känna lite på det först. Så vi hyrde ju vårt hus och den här platsen då innan.
Just det.
Så att vi fick ju ändå lära känna tomten och ja, läget väldigt bra innan.
Just det, och hur lång tid tog det egentligen då innan ni började själva arbetet? Alltså hur länge väntade ni?
Ja, det var väl ungefär 4 år, och då ska jag säga så att vi hade inte köpt. Vi hade inte planer på att köpa huset från början, utan det var mest att vi behövde få gräva av oss lite efter att ha gått i trädgårdsskola flera år och jobbat lite här och var. Så vi behövde en egen plats att få experimentera på lite. Efter ett tag så blev det faktiskt så att man kom in i den här tomten och man började jämföra alla ställen man såg på andra ställen, eller andra trädgårdar man såg med just den här platsen, och insåg att nej, men det är nog så här man ska vara faktiskt. Och vi hade ju kanske alltid tänkt oss en platt tomt, en klassisk engelsk trädgård med höga murar och raka gångar och allt det där.
Och ni fick något precis tvärtom?
Vi fick precis tvärtom kan man säga, en söderslänt. Så det var helt annorlunda. Samtidigt så växte liksom platsens betingelser, blev någonting helt eget. Och den tog ju också då fram helt andra tankar. Det blev mycket mer Italien, terrassträdgårdskänslan. Vi åkte på en bröllopsresa och kikade, sprang upp och ner i italienska trappor och mätte steg och bäddar och kollade in urnor. Och så hade vi det som grundtanke på just den terrasserade delen. Sen blev det ju mycket engelskt också. Men det födde nya idéer som inte hade funnits innan. Just för att platsen var som den var.
Och det är ju alltså då en enda stor sluttning egentligen, eller var en enda stor sluttning, tomten.
Ja, precis.
Ja. Och för mig då, som också blev med sluttande tomt, ska vi säga det. Det är tillstånd då, eller att bli med sluttande tomt, som är en jävla mardröm faktiskt, om man ska vara. Det är ju otroligt vackert, det är det faktiskt, men fruktansvärt icke-funktionellt. Vackert, men svårt att leka i en slänt, att sparka fotboll eller bollsporter om man har ungar, svårt att leva i en slänt, tänker jag.
Ja, men samtidigt är det ju så många möjligheter. Alltså det blir mer anläggningsjobb, men när du väl har gjort det så ger sig rummen mycket mer självklart. Terrasserna blir den naturliga avgränsningen. Du måste inte sätta upp höga väggar och kanter och grejer, utan du har liksom rumsformationerna naturligt av själva terrasseringen till exempel.
Om man väljer att terrassera, precis.
Det är svårt att liksom göra så mycket. På något sätt behöver man nog, det beror på hur stor slänt man har. Men om man inte bara ska titta på den så måste man ju kunna göra
exakt
platåer någonstans.
Vi måste räta ut ytan. Eller räta ut sluttningen, precis. Plana ut helt enkelt för att få funktion i våran slänt.
Ja, men både och. Alltså vi har gjort lite blandat. På vissa ställen får det luta och då har man lutande gångar. På några ställen så kör vi trappor och har en liten rät yta. Men det är inga stora terrasser. Vi har 6 stycken allt som allt. Och ingen av dem är ett jätterum. Alltså varenda terrass blir som en liten miniträdgård kan man säga. Ett litet rum. Så att det behöver ju inte vara liksom den här gigantiska 15 gånger 20 meters historien, utan ett litet... En liten terrass funkar ju också.
Åh, så trevligt det låter med dessa terrasser. Du måste ju berätta om de här terrasserna, hur ni gick tillväga.
Ja, nej men alltså det, vi vände ju och vred och funderade och grejade. Problemet var ju då, alltså det är en lite äldre del av trädgården som är grön och det var gamla buskar och träd och den här gamla äppellunden som vi pratade om förut. Så den, det valde vi att behålla som det var. Men sen så var det då på baksidan av huset, den här söderslänten. Där fanns det ingenting egentligen att spara. Det var några gigantiska björkar och jättestora aspar. Inga träd som egentligen är så kompatibla med andra växter eftersom de tar väldigt mycket näring och vatten ifrån jorden. Och under dem så var det då björnbär och hallon. Och det låter ju väldigt gott, men ett trassligt björnbärssnår och hallonsnår, det är inte så roligt att försöka göra någonting med det. Och under dem var det stenröse och ja, kirskål, gammalt skräp som hade dumpats i generationer och, ja men du vet, så här, träskor och lite gamla kläder och sånt där.
Ja, känner igen den typen av högar.
Ja, yeah. Ja, de finns på landet.
Yeah.
Så vi bestämde helt enkelt att för att få det här att funka så behöver vi hjälp av en grävmaskinist. Så vi kontaktade en man som fick 2 dagar på sig och vi sa, gör vad du vill, vi har inte råd att köpa några massor att fylla ut med eller någonting, utan du får ta det som finns. Och så får du ta oss ner till åken i princip för att få slänten då att funka. Mm. Och andra kvällen där vet jag att jag gick ut och tittade på den här kraten som en gång hade varit vår tomt och tänkte, åh hjälp, vad har vi gjort? Hur ska det här gå? Men han blev färdig och körde därifrån och då stod vi där mitt i sommaren med 6 stycken jordterrasser. Alltså sån här... Bara torr jord. Det såg ut som en utgrävning i Afghanistan eller någonting. Helt bara ingenting. Det är bara att sätta igång. Så där var det noll, verkligen i princip.
Ni har ju byggt upp de här terrasserna då, murat upp dem med lekablock och sen lagt puts.
Ja, precis.
Ja. Mm. Det är ju flott. Alltså, varför gör inte fler det?
Ja, det kan man undra. Alltså, kanske för att när man frågar om man kan göra något sånt så kan man inte det.
Ja, men det är intressant. Vem säger att man inte kan göra det?
Ja, nej, men det var väl inte så att någon var särskilt sugen på att göra det åt oss. Och det var, fanns inga riktiga så här, hur gör man instruktioner så. Utan vi fick, liksom, vi fick köra på och se hur det skulle gå helt enkelt. Mm. Men det funkade bra. Vi har också kallmurat en del, lite lägre nivåskillnader. Mm. Så vi har använt både natursten och lekablock. Men från höga murarna så är det ju lekablock då.
Fasen, vad snyggt det blir alltså. Det hade man velat ha själv också. Men överhuvudtaget då, med tanke på att det är så stort med hårdgjorda ytor överallt. Det är ju kul att kanske kunna hitta lite alternativ till det som finns ute i handen, tänker jag på.
Alltså vi har ju inte varit ortodoxa på något sätt där, utan ja, men dels för att det är för dyrt att köpa dyr marksten helt enkelt, utan vi har försökt köra på lite allt möjligt. Alltså förutom de murarna, utan jag tänker även på markmaterial och så här då. Mm. Vi gjorde helt enkelt så att vi många gånger bara åkte till byggåtervinningen och så köpte vi vad de hade. Mm. Och så har vi då blandat massor med betongstenar i olika former och färger. Och vänt på dem och använt undersidan så att det blir lite rough där man ville ha det. Och lite, ja, lite olika former och färger helt enkelt. Så. Mm. Och då får man en lite mer kanske levande stenläggning än att det bara är det här otroligt strikta. För jag tycker ofta problemet med stenläggningar och hårdgjorda ytor överhuvudtaget, det blir kanske lite mycket av en sak. Det känns som att man inte vågar... Blanda. Man tror att om man har gjort den här fina stenläggningen så ska inte växterna liksom ta uppmärksamheten. Men grejen är att ju yvigare rabatter man sätter till en hård stenläggning, desto finare ser ju stenläggningen ut. Den ser ju mycket mer ordentlig ut om det är något som är rörigt bredvid den. Så att jag brukar alltid tänka att man har ungefär en balans mellan både och. Har man en jättefin stenläggning, då måste man ha en väldigt yvig rabatt intill. Annars så kommer inte... Den stenläggningen kommer inte se bra ut om den inte har det. Mm. Så att försöka hela tiden få balansen mellan ordnat och oordnat, rufsigt och stelt liksom.
Jo, den här podden presenteras ju i samarbete med Hasselfors Garden. Och jag måste bara få säga några ord om dem. Alltså, för jag är så glad att ha med dem på det här tåget.
Hasselfors Garden, de brinner för att utbilda och höja kunskapsnivån. Det är så mycket som har gått förlorat i de här generationsbytena eller skifterna. Och det är mycket trädgårdskunskap som har gått förlorat. Och vad Hasselfors vill göra är att de vill hjälpa folket att återövra, att återta den här kunskapen genom att kunna erbjuda riktigt, riktigt bra produkter. Och vad är det då för produkter vi snackar om? Jo, givetvis så är det jord. Den goda jorden. Vi vet alla hur viktigt det är. Eller vi borde veta det i alla fall. Och de har en massa olika bra jordprodukter. Kommer vi givetvis att snacka mer om. Och det kan kanske vara lite kul att veta också att under alla de åren som jag har jobbat med trädgård. Oavsett i vilket sammanhang. Så är det. Det är en supplier. Det är alltså en jordleverantör som man jobbar med. Och det är Hasselfors.
Just att blanda olika hårda material, det kan ju jag vara lite känslig för och kan tycka att det kan bli väldigt, väldigt rörigt. När du säger att ni har både ditten och datten och det ena och det andra, det är inte någonting som jag känner av när jag ser på det som ni har skapat.
Oj, nej, för det är en jättestort
ja. men jag var helt med på det du sa där med växterna och så där, eller med kontrasten mellan det levande materialet och det döda materialet då. Stenen är ändå det döda materialet. Men jag kan ha lite svårt för att det finns en tendens att man gärna har liksom fem olika typer av material i de här hårdgjorda ytorna. Och så brukar inte jag jobba, så tycker jag att det blir väldigt svårt. Så att när du börjar prata om att ni har både ditten och datten och betongen hit och dit, men samtidigt, jag har ju sett bilder och det skulle jag ju aldrig gissa. Jag skulle aldrig se, för att allting smälter ihop ändå. Det är ju extremt harmoniskt.
Men det är väl kanske det också, att man hela tiden måste väga det mot. Alltså, jag tycker ingenting får sticka ut. Det är lite så som vi jobbar i alla fall, att allting måste bli en helhet. Det är rummet som helhet som måste funka. Det är inte så att man ska komma in i detta trädgårdsrummet och så ska man se den där plattan, den är så fin. Alltså, den bästa kommentaren jag kan få i ett sånt rum är att åh, vilken härlig känsla det är. Inte att åh, vad har du köpt den där trädgårdssoffan?
Nej,
för då känner jag att okej, den trädgårdssoffan får vi ställa någon annanstans, för den bara står där och lyser liksom. Utan det måste funka som ett rum. Och ärligt talat, det spelar ingen roll om du använder betong som markmaterial. Bara det liksom smälter ihop med det som är i rummet. Men som den här lite knasiga stenläggningen som vi har gjort då, blandat. Man får ju tänka på att det är begagnad betongsten också. Som vi ofta har vänt på. Så att det är en helt annan yta.
En patina.
Ja, precis. En gammal sten blir ju inte riktigt så
hård.
Eller den blir inte så hård. Otroligt ny och fräsch. Nej. Som en ny blir heller. Så att det blir lite mjukare. Men det vet jag inte. Du kanske tycker det är hemskt.
Det vet jag att jag inte tycker, i och med att jag ändå har sett. Och det är just det som slår mig. Därför det är fascinerande att höra att ni ändå har det. Det jag menar, jag är faktiskt lycklig.
Jag till och med natursten här.
Åh, herregud! Nej, men alltså, det är därför jag blir glad att höra det. För
härligt.
Att det känns verkligen som att det håller ihop så fruktansvärt bra.
Kul.
Ja, men mitt läge då var ju också den här sluttande tomten, som sagt. Och, så med inspiration från er, Rebecka, så visste jag ju precis vad jag skulle göra. Hur jag skulle lösa detta. Och det var ju en god terrass, helt enkelt. Eller flera, men det blev en stor. Det jag visste att jag ville göra var att jag absolut inte ville höja nivåerna någonstans. För att det har man ju märkt i nya områden, trädgårdarna. De har ju gärna en sån god nivåskillnad. Alltså från tomten mot omliggande landskap. Är du med på hur jag menar? Att det är liksom en god vall.
Och det var någonting, för vi hade ju också såna massor efter bygget i trädgården. Och då ville man gärna höja nivån, alltså grundnivån på trädgården, två meter. Mm. Vilket innebär att då hade man fått den här vallen mot omliggande landskap. Mm. Och det är ju egentligen ett sätt att komma undan, att köra undan massor. Mm. Det är ju det handlar om. Mm. Men det viktiga då som jag kände var ju att få till grundstrukturen på denna underbara sluttande tomt. Alltså det kändes som nummer ett, och det var ju egentligen, så jobbade ju ni också i och med att ni gjorde om allting.
Ja, ja absolut, det gjorde vi ju från grunden. Men det är väl också det, eller så som jag brukar tänka när man är ute och hjälper folk med deras trädgårdar och komma igång och så, att man kanske måste börja tänka med vad är det man ska ha trädgården till? Alltså att det är så mycket, och man fastnar i det här med vilka växter man vill ha, och man springer till handelsträdgården på våren och köper den där lilla blommande busken och så trycker man ner den i ett hål mitt i gräsmattan liksom. Och så blir det inte så bra. Men att man istället kanske börjar i änden med vad är det som ska hända här på den här platsen? Nu har jag den här jordplätten. Mm. Vad vill jag använda den till? Alltså få in någon slags funktionstanke.
Ja.
För att annars blir det ju bara, även om man lyckas göra rum i trädgården, så blir det bara tomma rum om man inte har en funktion med det. Om man inte vet att det är ett kök man inreder till exempel, då är det väldigt svårt att inreda det.
Ja, men precis. Och det är ju egentligen en frågeställning som gäller för båda perspektiven. Oavsett om det är en gammal trädgård eller om det är en ny. Mm. Alltså, vad vill man ha ut av sin trädgård? Vad ska man använda den till? Och vad ska den innehålla helt enkelt?
Precis.
Som det är det första då. Sen är det ju det här då som man alltid återkommer till, att känna in platsen. Och alla kanske inte är beredda att vänta 4 år då som ni gjorde. Men vad säger du då? Man ska rent krasst liksom.
Man behöver absolut inte vänta 4 år, utan det är ju bara att köra på. Alltså alla är ju så olika som personer också. Men just det här med själva funktionen. Att försöka tänka ut, vad gör jag inomhus? Vad tycker jag om att göra inne? Vi till exempel är väldigt förtjusta i att laga mat. Och det vill vi gärna göra ute också. Och då behöver man också en plats där man kan sitta och äta sin mat. Det är sånt som bara ger sig av sig själv. Och har man då själva funktionen, då kan man också börja fundera på hur mycket plats tar den här funktionen. Om vi ska ha ett matbord, hur många ska sitta runt det här matbordet? Är det bara du och jag, eller är det liksom 8 personer? Då ska man helst kunna gå runt bordet, dra ut stolar utan att bara liksom göra en volt ner i en rabatt bakom sig, eller gå rakt in i ett träd eller någonting. Utan det måste finnas en plats för de här aktiviteterna. Och när den ytan är uppmätt, då kan man ju börja fundera på vad ska det liksom vara runt om, hur kommer man in i nästa rum och allt det där. Men just att man börjar med att bara tänka ut basics, alltså vad vill jag göra där?
Och sen då kanske, alltså det är ju väldigt viktigt att ha någon slags verklighetsuppfattning om hur mycket tid man vill lägga, hur mycket tid man är beredd att lägga på sin trädgård.
Mm. Det du anlägger, det du bestämmer att du vill ha i din trädgård, det påverkar ju skötseln jättemycket. Alltså vill du ha gräs, då blir det ju gräsklippning. Skippar du gräs, blir det ingen gräsklippning. Alltså det är ju sådana där enkla, att man bara tänker till lite där också. Är det någonting du verkligen avskyr, skit i det då. Alltså det finns ingen som säger att du måste ha pilleduttiga rabatter där du måste gå och handrensa jämt, utan du kan ha stora sjok med marktäckande växter och kanske aldrig behöver rensa ogräs i princip. Så att det är ju liksom också, du väljer ju en viss skötsel med en viss typ av trädgård.
Men vi har ju en gräsmattekultur här, va? Som är jävligt svår att bryta.
Det finns robotgräsklippare.
Det gör det, och jag vet att ni har en sån liten kär vän där hemma.
Ja, jag avskyr klippa gräset, så det är kalas.
Men det är smart alltså. Mm. Men du, jag måste bara ta upp det här med gräsmattan.
För det är också ett spännande problem.
Ja, och det är intressant alltså, för att det är ju skötselintensivt, så in i bänken.
Mm.
Och sedan så är det också, jag tror att många ändå börjar bli lite nyfikna på att bryta sin gräsmatta. Kanske för ett fruktträd, kanske för en liten perenntårta eller vad det nu kan vara. Men det är så svårt! Varför är det så svårt att bryta gräsmattan?
Åh, jag har ett svar på den frågan.
Älskar det.
Jo, men alltså gräsmattor, jag vet inte, det är bara i vår tid som de på något sätt har sett som någon slags allmän, jag vet inte, heltäckningsmatta som bara försvinner in under allting.
Levande heltäckningsmatta.
Ja, men så har det aldrig varit förut, utan gräset, och även i andra länder så ser man det mycket mer som en plantering. gräset har alltid en form. Det finns, man ställer inte en grupp på gräset, en sittgrupp. Mm. Utan då gör man en liten stenläggning i gräsmattan där man ställer sittgruppen. För att alla andra verkar veta att man måste ju ändå ta bort gruppen när man klipper gräset. Och det är ett jäkla arbete, kan jag säga. Men att däremot liksom se till att gräsmattan får vara den där vackra orientaliska mattan kanske som man vill titta på. Den liksom ligger där som en tydlig form med tydliga kanter. Som inte bara försvinner ut i rabatten, utan den har en tydlig form. Och då blir den liksom precis ett vackert element som vad som helst annat. Och där man inte har gräsmatta, där har man någonting annat. Alltså en plantering eller gång. Den måste inte bara vara överallt, liksom, utan ge den en tydlig form.
Men alltså, när du pratar om den på det sättet så låter det ju som att man inte får sätta sin fot på den här lilla orientaliska.
Ja, nu överdrev jag ju verkligen. Men ja, okej. Okay. Ursäkta, man får gärna lägga ut en filt på den, det är min favoritsysselsättning.
Yeah.
Det ska man ju absolut
okay, göra. Okay.
Men det är väl mer det här att man liksom inte tänker på det, att bara ställa en sittmöbel då på gräset, eller grillen eller vad som helst. Det är ett jäkla jobb, och varenda gång, alltså säg att man klipper gräset minst 2 gånger i veckan under säsongen, minst 2 gånger, då ska du flytta på allt detta. Och det står snett och det kommer hit och det kommer dit. Istället då för att göra det här anläggningsjobbet, lägga sten där man är, där man sitter, så slipper man ju det. Det blir lite mer jobb vid anläggningen, men sen är det ju gjort. Och då behöver du inte in och hålla på där med gräsmätaren eller gräsklipparen och fixa.
Just det. Och det som du var inne på där med att då är ju jobbet gjort, vilket minimerar skötseln i efterhand. Det där är ju någonting som är intressant, för att man har ju lite olika approach till det. Jag vet ju att du och Staffan, ni är ju så otroligt bra på att göra allting ordentligt så att ni inte behöver...
Vi peppar varann.
Ja, men och där då, vad det gäller mycket så här med möten till exempel, olika ytor som möts för att göra det så skötselsnålt då som möjligt, kan man säga, eller lättarbetat och vackert och allting då estetiskt och sådär. Vi snackar alltså om rejäla, bra kanter till exempel. Kanter mot, kan vara rabatt, möter gräsyta eller vad det nu är. Sen har vi en stensarg däremellan så att du inte har någonting som växer upp. Alltså ni är ju fruktansvärt bra.
Ja, men det är ju just därför. För att lägger man mer tid vid anläggningen så blir det mindre tid vid skötseln sen. Alltså det, så är det liksom. Det är ju mer gediget underarbete, desto mindre skötsel blir det sen. Och det är ofta så att våra kunder brukar fråga oss hur det är. Ja, hur hinner ni med och hur fixar ni det här? Och jag kan säga att alltså när vi höll på att anlägga, alltså innan det var färdigt, då hade vi hur mycket jobb som helst med skötseln. Men nu är det liksom alltså mycket, mycket, mycket enklare. Och roligare framförallt, för att det är så himla enkelt att göra nu.
Ja, men alltså grejen är ju den att jag hör vad du säger
och
jag
köper det.
Nej, och jag köper det verkligen. Du har ju självklart helt rätt, men jag skulle inte kunna jobba på det sättet för då skulle jag nog inte få någonting gjort, för då blir det för mig, så blir det liksom övermäktigt, för att det är så jäkla mycket med allting och allt som ska göras, så att jag känner bara om jag ska göra allting.
Du bara fortsätter att klippa din gräs.
Ja, liksom. Lite så. Lite nej, snarare det växer väl in då och ser för jävligt ut, men lite så att då skulle jag inte komma någonstans. Är du med på hur jag, för att det blir för ett för stort ingrepp, då blir det inte av. Istället så får jag jobba liksom lite mer halvdant då.
Ja, alltså man väljer, det är ju som sagt, det blir mer skötsel hela tiden då. Men alltså det är ju bara ett val man gör. Det är ju inte så att man, nej, då kommer trädgårdspolisen och tar dig i örat. Utan det är visst, varsågod. Men det kan vara bra att känna till det. Att det kan låta så här, va, ska jag lägga sten? Ska jag gräva bort gräsmattan och lägga sten här? Och, ja, det kan du göra om du vill slippa sniglar i din grönsaksodling, så är det ett jättebra alternativ. Liksom.
Men det har ju faktiskt kommit en hel del bra metoder också, får man ändå säga idag, som man kanske inte jobbade på det sättet förut, det här bara med att bryta ny mark genom att lägga ut massvis av bara material och sen börja odla på det.
Ja, visst.
Om man till exempel har en gräsvål, att du inte längre behöver faktiskt, du kanske inte gräver bort den, utan du bara kör ovanpå och det funkar jättebra.
Ja, visst. Och vi har ju testat allt möjligt. Sådana. Bara lägga tidningar på gräs eller bara vända på grästorven. Alltså det finns ju miljoner med sätt. Och det är ju bara prova sig fram, helt klart.
Men just det, apropå det här med att bryta ny mark, att anlägga nya ytor. Om det är en större yta som man ska omvandla och står inför, då kan det ju vara himla skönt att slippa det här tidningsarbetet och wellpappsarbetet och med massa bö som man ska ha massor att lägga på och sådär. Istället så kan man ju helt enkelt bara jobba med en markväv. Så låter man den ligga där i två och ett halvt år. Beroende lite på vad det är för vegetation man ska kväva. Och så får den ytan helt enkelt sakta omvandlas då till den finaste jorden. Och den här podden samarbetar ju med en av mina favoritbutiker som ju är Granngården. Och Granngården, de har ju det mesta när det kommer till trädgård och djur. Och givetvis så har de ett fint sortiment på olika typer av markdukar också. Så när jag nu står inför den här stora ytan mot skogen som jag håller på och kämpar med, då så kommer jag använda mig av deras markväv. En sak som är väldigt viktig att snacka om, det är ju att vad ska man börja med? Alltså sånt som tar tid på sig, tänker jag då, i form av växtmaterial. Träden. Men samtidigt så vill man ju ha någonting som kanske kan ge omedelbar glädje, som går fort.
Precis.
För fasen, jag vill inte vänta i 80 år på mina äppelträd som du nu har. Jag tänker så här att med perenner till exempel, omedelbar glädje, eller på något år, ett år, två år, om du planterar ganska tätt och sköter din gödsling och så vidare, så har du liksom en ihopvuxen, fin, fungerande yta.
Precis.
Som både är skötselsnål, men där du också har den här omedelbara blomsterglädjen då, va? Färgglädjen. Träden är ju lite mer problematiskt då.
Ja, det tar ju tid alltså, men sen är det ju det att liksom designa för i olika tidsperspektiv på något sätt. Att visst, du kan ju sätta träd och buskar och sånt där, men det är ju också, jag tycker inte du ska strunta i det andra, utan hellre sätt dina massor av perenner eller dahlior eller sommarblommor eller vad det nu kan vara också, och låt dem ta massor med plats, och sen så får man ju hellre ta bort dem sen när trädet eller busken eller det sätter fart. Så det är väldigt svårt att tänka liksom 80 år framåt i tiden, även om det kanske var lite väl. Men alltså, man får försöka att börja någonstans och sen så får man se lite vad som händer med det. Det är inte säkert att trädet tar sig. Det är inte säkert att det blir riktigt som du tänkte. Eller det blir det väldigt sällan faktiskt. Utan någonting annat kanske händer och dyker upp under vägen. Mm. Och då kanske man kan jobba med både perenner, buskar och träd. Att man liksom inte bara utesluter det ena, utan man kör hela racet, tänker jag.
Ja, och just i och med att det är ett sånt extremt tidsperspektiv när man pratar om trädgård, så är det ju lätt att man blir fullkomligt förlamad när man börjar från noll och inte har någonting. Mm. Men det är lite farligt det där, för att samtidigt är det ju så här att allt du får gjort, det har du gjort.
Ja, precis.
Och det kommer, va? Mm. Och då har vi till exempel perennerna som ger en ganska så omedelbar glädje. Mm. Lökväxter, absolut. Mm. Och sen också, men alltså det här med träden igen och buskarna, att det är ändå smart att försöka kanske fundera ut om du ska ha något solitärt träd eller något vårdträd eller fruktträdgård för den delen också. Mm. Att man kanske ändå försöker att börja med det om man tror att man kommer stanna på den här platsen.
Precis. Men som sagt, för att man måste verkligen ha funderat ut rumsfunktionen och rumsbildningen, alltså själva designen.
Grundstrukturen.
Innan,
ja.
Så att man inte bara, jag måste sätta ett träd, jag måste göra det nu så att det blir stort om 10 år. Utan det måste ändå funka i designen, för att annars så blir det den där grejen i gräsmattan som man måste köra runt varje gång och som kanske trimmertråden hela tiden kommer gnaga av barken på. Att man liksom försöker att, även om man vill ha lite stora grejer, att sätta dem där de ska vara i designen, så att säga.
Ja, och även om man då inte har kommit på hela grundstrukturen. Mm. Alltså man kanske inte har alla bitarna på plats. Du har kanske åtminstone något ställe som är, den här platsen är i princip som den kommer vara. Mm. Där kan vi sätta vårdträdet eller vad det
någon
är.
Någon idé om hur det ska vara.
Liksom. Exakt, där kommer det i alla fall inte att behövas göra om.
Precis, det tänker jag. För det är mycket värre att bara köpa massa grejer och sen måste man bara ta bort det. Då förlorar man ju massor med år bara på det också. Så att det är liksom bra att ha någon liten tanke om var och att det kan funka i något sammanhang.
Mm. Ja, men det låter bra. Ska vi se. Tre stycken, har du några så här topp tre? Topp tre växter tänker jag. Eller så här, ett träd, en buske, en perenn. Vilken jävla jobbig fråga.
Ja, så här, usch, fy, vad var det för fråga, Emily?
Sorry, jag visste att du skulle avskilja. Ja,
alltså, grejen är att jag är så himla, det kommer och går och det beror så mycket på platsen och vart man är. Och, men, det är så självklart, ett av våra favoritträd är ju vårt gigantiska bigarråträd just för att det är just den individen. Den är helt fantastisk. Jag kan ju inte säga att det var inte så att jag, när jag började med trädgård så satt jag och drömde om bigarråträd. Det var inte det. Utan då var det vingnöt och allt vad det kan vara för underliga saker.
Kaukasisk vingnöt.
Mm. Men det, alltså, sen träffar du en individ och då kan man bli lika förälskad i den som i... Och det beror ju som sagt mycket på platsen och tillfället. Och, men sen just att försöka titta, vad finns det i ditt område där du bor? Men hos oss är det... Tittar man på vårarna utöver bygden så är det, lyser det av vita fågelbär, alltså vildkörsbär runt om. Jättevackert. Så att körsbärsträd är ju någonting som verkligen trivs på vår plats. Så det har vi verkligen tagit till oss och fortsatt med det i trädgården. Förutom då vårt stora bigarråträd så har vi satt till mycket mer körsbärsträd. Mm. Och då smälter det liksom också in lite mer i platsen. Och då vet man att de kommer att funka där också.
Att utgå från biotopen pratar vi alltså om. Eller att utgå från ståndorten. Det kommer se naturligt ut. Det kommer kännas självklart. Det kommer också att med största sannolikhet trivas väldigt bra och utvecklas. Och det är ju så här att allting som trivs bra, det gillar man. För friskt och krytt och frodigt material, va? Det är det som ofta i slutändan vinner, eller hur?
Absolut.
Än det ämliga, lite sjuka. Och så.
Ja, alltså, kolla vad grannen har och vad som är fint. Inte det liksom haddarna, utan
just det.
Är det någon jättestor vacker syrenbärså, liksom, ta till dig det. Det, då funkar det liksom.
Just det.
Eller stora rhododendron eller vad det nu kan vara för någonting. Men som du säger, friskt är ju vackert, så är det ju.
Så att, alltså att anpassa växtmaterialet efter platsens förutsättningar. Det här gäller ju också såklart om man har en lite mindre trädgård. Alltså en liten radhusträdgård är det många som lever med. Mm. Vad är det vi ska prioritera på den ytan? Där gäller det ju verkligen att tänka till att välja sorter som inte blir för stora.
Ja, absolut. Men det är återigen, alltså jag vet att jag kanske duckar lite för frågan här, men jag tycker ändå samtidigt att det är ändå funktionen som är det absolut viktigaste. Alltså, om du vill odla, då ska du lägga upp dina 8 pallkragar där istället och odla grönsaker. Du måste inte ha träd i så fall. Vill du, jag vet inte, ligga och sola, då ska du se till så att du får plats med din solyta istället och kanske ha växter ett parasoll eller växter som passar ut med kanterna. Mm. Det är svårt att säga att liksom, det här måste du ha i en trädgård, för att en trädgård är inte bara växterna.
Nej.
En trädgård är lika mycket arkitekturen, funktionen. Ja, allting, det är inte bara växterna.
Funktionen är A och O, absolut. Mm. Så att det, ska vi vara överens om det, att det är liksom den första frågan, oavsett då, vilket perspektiv vi snackar ifrån, så är det fråga nummer ett. Funktionen, vad ska vi använda våran trädgård till?
Precis, men det är klart, visst, sen om man har en liten trädgård, man ska ju inte satsa på de här stora träden.
Nej,
det går ju liksom inte. Det, så är det ju.
Så det är varför jag sa det. Varför att det finns ju ganska många exempel på det. Och då blir det ju att man får stympa sen.
Ja,
och det är jäkligt synd när man har väntat de där goa 50 åren.
Ja.
Och så bara, nej men det blev för stort. Det växer in i fasaden. Mm. Eller det liksom funkar inte. Det blir helt, det tar all varenda ljusglimt ja, på så. Den här plätten.
Ja. Och då är det liksom också det här att när man väl då har tänkt ut hela den här formen på rummet och vad man ska ha. Och så, sen då när man kommer till själva växtmaterialet, då gäller det ju att man tänker efter då, så att man inte tar den där blodboken som blir 40 meter åt alla håll.
Åh, liksom. Jag vill ha en blodbok!
Ja, vem vill inte det? Men vi, ja. Det är få som kan man väl säga som inte har en park som klarar av det. Så att det är ju liksom, då kommer ju det in att man får ju välja någonting som kan passa i det utrymmet. Och det saknas ju inte information om det. Så att det är ju bara att börja kolla upp det. Men jag säger nog faktiskt inte någon specifik sort, utan det beror helt på... Ja. På vad du är och vad du vill göra.
Men sen också där en sak att alltså, man ska ju lägga pengarna på rätt saker där det verkligen gör skillnad. Mm. I vissa fall kanske det är bra att plussa på lite på växtkvaliteten så att man får ett större exemplar. För då har du faktiskt, precis. Du kan köpa 2-3 år. Du kan ju väl köpa mer också om du har mycket stålars. Men alltså, för det känner jag ju bara med mina stackars klätterrosor. Jäklar vad tråkigt det har varit de här 3 åren. De har inte vuxit någonting. Och så köpte jag någon sån 3-års kvalitet eller något då, redan då. Eller rättare sagt, samtidigt som de började skjuta på sig så hade ju den redan hunnit dit. Va? Och det var ju så gött!
Mm. Jo, men sen är det väl också det, man ska ju inte stirra sig blind på träd och buskar heller, utan det går ju att sätta upp en spaljé och sätta en klätterväxt. Och, alltså du kan göra väldigt mycket som inte har med... vänta länge och göra. Alltså du kan, ja men som sagt, bygga en spaljé eller en pergola eller någonting och få upp någonting ganska fort. En luktärt växer upp en säsong. Så att det går ju, alltså det finns jättemånga vägar. Men du måste ju också bygga upp en liten erfarenhetsbank. Alltså åk runt och kolla på trädgårdar. Alltså kolla på program och bläddra i böcker och alltså försök skaffa dig massor med bilder, inre bilder som du kan liksom återskapa i din egen trädgård. Alltså att man försöker. Så att man kan liksom plocka fram dem. Nu vill jag ha någon höjd. Hur var det nu med de här höjderna? Vad kan man bygga det av? Liksom? Så har man det där ändå.
Så att om vi ska summera då, gör din research. Det finns så mycket information att hämta där ute. Och jag säger också, bara gör någonting för guds skull. Stå inte där och vänta, utan bryt gräsmattan. Så kommer du ha lite större glädje nästa år då av den där plätten. Ja, tack så hemskt mycket, Rebecka. Fasen, vad kul att du var här.
Ja, så kul att få vara här.
Underbart. Och jag ska passa på att säga också att Rebeckas och Staffans bok En trädgård med utsikt finns ju där ute att skaffa. Och den är fruktansvärt imponerande, inspirerande. Också ganska knäckande kan det säkert vara för en del individer.
Nej. För det är ju den är bara inspirerande.
Ja, men en del liksom har ju svårt när det blir för vackert, när det blir för stort. Och det här kan jag säga, det är väl en av Sveriges topp 10, topp 5 trädgårdar. Så är det.
Oj, oj, oj. Tack.
Men inte bara det, ni kommer ju faktiskt ut med en till bok också. Snittblommor.
Ja, Snittblommor från trädgården kommer den att heta. Och den kommer då behandla ämnet om att odla sina egna snittblommor för hemmabruk och vänner och familj och så. Och det är både då hur man odlar dem och hur man kan göra en fin snittblomsträdgård och hur man gör arrangemang.
Det är så jäkla bra. Det där är mitt absoluta favoritämne. Det ska vi snacka om någon annan gång. Ni har ju också ett Instagramkonto. Tradgard med utsikt heter ni där. Ja. Mm-hmm. Så in och följ där. Supermycket inspiration. Och om ni vill veta mer vad jag pysslar med och följa mig så finns ju jag också på Instagram. Där heter jag en annan slags trädgård. Hoppas att vi ses. Ha det gött! Hej då!